السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. Vi fortsätter inshallah att gå igenom boken Riyad al-Salihin av Nawawi. Och vi säger bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Vi har kommit fram till kapitel 12 där författaren säger Bab al-hathu ala al-izdiyadu min al-khayri fi awakhir al-umr. Kapitlet att det är rekommenderat eller uppmuntran att försöka göra så mycket gott man kan i slutet av livet. Författaren kommer i detta kapitel att ta upp den här viktiga punkten. Vikten av att förbättra och göra mera goda gärningar i slutet på livet, när döden närmar sig. Och människan är generellt ålagd att alltid försöka göra mycket gott. Men det är kanske extra viktigt precis när man ska dö. För att, som de lärda säger, innamal ibratu bil khawatim. Det som räknas är hur man dör, hur man lämnar denna värld. Och den som dör på någonting kommer att återuppstå på denna sak. Och samma sak som en person som är med i ett lopp där han springer. Och när han är strax innan mållinjen, vad gör han för någonting? Han ger allt han har, eller hur? För att kanske komma ikapp någon, ta rekord och så vidare. Och samma sak borde det vara med oss. Att när man märker att man börjar närma sig slutet på livet, så ska man försöka göra så mycket gott som möjligt. Och författaren nämner då i det här kapitlet en koranvers och några hadither. Han börjar med versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Har vi inte låtit er leva så pass länge att den som vill bli påmind har funnit tid för detta och varnaren har kommit till er. Surat Fatir, vers 37. I den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att, och det här är som ulema säger tawbih, Allah subhanahu wa ta'ala klandrar folket i elden. Varför är ni i elden? Jo, ni vägrade lyssna på sändebuden och liknande. Men här fick ni inte leva tillräckligt länge. Så pass länge att ni hade tid att hitta sanningen. Gav inte vi er ett långt liv så att ni kunde finna den sanna religionen. Och skickade vi inte våra bevis och sändebud och varnare till er? Jo, båda två. Vi gav er ett långt liv och vi skickade våra sändebud. Men ni trotsade. Och det berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhu, som Nawawi här nämner. Gav vi er inte ett långt liv, det vill säga 60 år. Ett långt liv, 60 år. Och denna åsikt stöds också av den första hadithen som författaren kommer att nämna i detta kapitel. Och det sägs också enligt vissa lärda 18 år. Och enligt vissa lärda 40 år. Och enligt andra lärda 40 år. Och vissa av salaf som Al-Hassan, Al-Kalbi och Masruq berättar också från Ibn Abbas detta. Och det berättas också att folket i Medina, när de blev 40 år, så brukade de yani hänge sin tid till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa lärda säger att den här tiden vi har fått för att reflektera är, det räcker med att man då blir mogen, könsmogen. Så har vi inte gett er ett tillräckligt långt liv att reflektera och att hitta sanningen? Vissa sa 60 år, vissa 40 år, vissa 18 år och vissa att man är könsmogen än i 15 år. Och Sheikh Uthaymeen rahimahullah nämner att det kan bero på person till person. beroende på vilken plats och tid och hur mycket vägledning han har fått och så vidare. Men att varje människa i grunden är skyldig att söka efter sanningen så fort hon blir könsmogen. Då är man inte ursäktad, utan man är skyldig att söka efter sanningen. Och sen säger Allah, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Majoriteten av ulema som Ibn Abbas med mera säger, sändebuden, en varnaren har kommit till er. Och vissa lärda från Salaf, de sa, الشيب, Ikrima och Ibn Uyayna sa detta. Varnaren har kommit till er. De sa, varnaren är grått hår. Har vi inte gett er ett långt liv? Och någonting som varnar er. Grått hår, är ni? Tiden är nära. Du har blivit gammal, kallas. Dags att tänka om. Men alla, majoriteten säger här, varnaren betyder sändebuden. Wallah wa'ala. Sen så nämner författaren då denna första hadith som författaren också då refererade till. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, "A'dara Allahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah kommer inte längre ursäkta en person som har nått 60 års ålder. Yani, har du dött när du är 60 år, så finns det inte längre någon ursäkt. Och det har också nämnts i en annan hadith där profeten Muhammad al-Islam sa att åldern för min umma är mellan 60 till 70 år. Den vanligaste åldern hos oss i denna tid är att vi lever mellan 60 till 70 år. Så har man nått 60 år så har man inte längre en ursäkt. Du kan inte komma till Allah på domedagen och säga, ge mig en till chans, jag fick inte tillräckligt långt liv, 60 år räckte inte för att hitta islam. Nej, den här ursäkten godtas inte. Sen så nämner författaren hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa att han var med Umar radiyallahu anhu. Och Umar brukade ta med ibn Abbas in till de äldre rådet, shura rådet i Medina. Och bland dem var folket som hade varit med i slaget av Badr. Alltså de äldre sahaba var de som Umar radiyallahu anhu brukade fråga om råd. Och då så blev vissa förvånade och sa, varför hämtar du den här unga pojken till shura rådet? Vi har också barn, vi hämtar inte våra barn. Varför hämtar du den här pojken för? Och då så sa Umar radiyallahu anhu, innahu min haythu alimtum. Han kommer från den plats ni känner till. Yani han kommer från profetens familj alayhi salam, från profeten Muhammeds skola alayhi salatu wassalam. Så en dag tog han med mig in i det här shura rådet och Abdullah ibn Abbas sa här att jag tror att han bara tog med mig för att sätta dem på plats, för att visa dem. Och då så sa Umar radiyallahu anhu till de här äldre männen, vad säger ni om den här versen? Idha jaa nasrullahi wal fath. Då Allahs seger och erövring kommer. Och då så sa vissa av de äldre, vi blev beordrade att tacka Allah och att be om förlåtelse då Allah gav oss seger. Och andra av de äldre var tysta. De ville inte uttala sig i den här frågan. Och då så sa Umar radiyallahu anhu till Ibn Abbas, stämmer det som de sa? Och han sa nej, det stämmer inte. Vad är då förklaringen på versen? Då så sa Ibn Abbas, det är att Rasulullah sallallahu alaihi wasallams tid var nära, att han skulle gå bort. Och Allah subhanahu wa ta'ala informerade honom om detta. Idha jaa nasrullahi wal fath, yani detta är ett tecken på att din död är nära. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Och då så sa Umar att jag känner inte heller till någon annan förklaring på den vers, på denna vers, förutom den som du sa. Nej. Den här hadithen bevisar den otroliga kunskap som Abdullah ibn Abbas besatt. Profeten Muhammad alayhi salam gjorde dua för honom. Är det någon som vet vilken dua han gjorde? Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil. Och Allah, ge honom förståelse i religionen och ge honom förståelse i ta'wil, yani i tafsir på Koranen. Och därför är Abdullah ibn Abbas en av de kunnigaste av sahaba när det kommer till tafsir, tarjuman al-Quran. Han var otroligt kunnig när det kommer till tafsir. Och denna hadith bevisar också att det är rekommenderat för en person som sitter i makten att ha ett shura-råd. Folk av amana och kunskap som han rådfrågar. Som Sheikh Uthaymeen säger att de ska ha de här egenskaperna. De ska vara folk som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och folk som har kunskap i religionen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt detta i Koranen. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Att rådfråga dem i dina angelägenheter. Och vissa har försökt använda det här som ett bevis på att islam har kommit med demokrati. Stämmer det? Nej. Att rådfråga någon är inte ett bevis på demokrati. Demokrati är bindande. Där är det majoriteten som bestämmer. Det som folk vill är det som går igenom. Här har du en makthavare som till exempel Omar. Om han ska ta ett viktigt beslut så frågar han Ahlu Shura. Vad tycker ni om det här beslutet? Hur ska vi göra i denna fråga? Han lyssnar på vad de har att säga. Om han vill så tar han emot deras råd. Och om han vill så säger han nej. Och gör det han själv vill. Det han själv anser vara bäst. Så det är bara rådfrågan. Ja. Och som Sheikh Uthaymeen också nämner i lärdomarna från denna hadith, så är det otroligt viktigt när man läser Koranen att gå tillbaka till den korrekta förståelsen. Du kanske läser en vers och du förstår den på dess yttre förståelse, som de äldre männen här gjorde. Idha ja'a nasrullahi, khalas, det gäller alla, då ska vi tacka Allah och prisa honom, upphöja honom och prisa honom. Men det finns ibland en mer specifik förståelse av verserna. Därför är det så viktigt att begrunda, att reflektera och att gå tillbaka till tafsirböckerna och se vad de lärde har sagt i förklaring på dessa verser. Ja. Sen nämnde författaren ett flertal hadither som alla kretsar kring just denna hadith. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha där hon sa att profeten Muhammad alayhi sallallahu salam efter det att Allah hade uppenbarat idha ja'a nasrullahi wal fath brukade säga subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Efter det att Allah uppenbarade denna vers idha ja'a nasrullahi wal fath så fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Så brukade då profeten alayhi salam säga i varenda bön subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan riwaya så sa hon att profeten al-Islam brukade säga mycket i ruku och sujud subhanaka allahumma wa rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Den första hadithen var generell att han sa i bönen och den här andra hadithen är generell att han sa det i ruku och i sujud. Och därför nämner ulema att det här är en dhikr som man också kan säga i ruku och sujud. Alltså utöver subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la så kan man lägga till den här subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Taib. Och det här är också något som Sheikh Albani rahimahullah nämner i boken Sifatul Salah. Och hon sa kan yata'awwal al-Quran. Varför sa han detta i ruku och sujud? Jo, han, det här var hans sätt att implementera den beordringen Allah hade gett honom i Koranen. Att Allah hade informerat honom att när han erövrat Mekka så var tiden nära. Han skulle snart dö. Och då var det dags att göra mycket tasbih och istighfar. Och han gjorde detta då i bönen. Och sen nämner författaren en generell hadith också från Muslim. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade säga dessa ord ofta innan han dog. Subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilay. Yani, han sa dessa ord ofta innan han dog. Inte bara i bönen utan också utanför bönen. Och sen nämner författaren två liknande hadither där profeten al-Islam sa att det här är då ett tecken för Allah att min tid är nära och jag blev beordrad att prisa Allah och upphöja honom. Ja. Och de lärde nämner också generellt att det är rekommenderat att göra mycket istighfar i slutet på saker och ting. Här tar vi generellt i livet, istighfar i slutet på livet. Men det är också generellt bra att göra istighfar i slutet på goda gärningar. Som till exempel vad? Salah. Ja. Vad var det första profeten Muhammed sa efter bönen alaihi wasallam? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Och då säger ulama, jo varför? För att i bönen så kan det hända att du kanske kommer bort i dina tankar. Du kanske glömmer bort, du kanske gör någonting, tänker på någonting som du inte borde tänka på och så vidare. Men du får en liten brist i bönen. Och då är tanken att den här istighfar inshallah ska komplettera och fullborda din bön. De bristerna som du hade i bönen. Och samma sak i hajj. Vad säger Allah? ثُمَّ أَفِيدُ مِنْ حَيْثُ أَثَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Gå sen samma håll som folket har gått, det vill säga från Arafat till Muzdalifa, och be Allah om förlåtelse. Och det finns många bevis på just den här punkten. Att man i slutet på sin dyrkan ber Allah om förlåtelse. Och Anas ibn Malik i nästa hadith nämner också här från han säger att Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jall, ökade uppenbarelsen till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innan det att han dog. Eller när han dog så var det den perioden där han fick mest uppenbarelse. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Till skillnad från i början av hans profetskap, där kom uppenbarelsen lite med större mellanrum. Ibland var det till och med månader innan uppenbarelsen kom. Men i slutet mot hans liv så kom uppenbarelsen oftare. Och som Sheikh Uthaymin säger att det nämns också att den här suran var den sista som uppenbarades. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Att det var den sista suran som uppenbarades. Och de sista verserna som uppenbarades är de sista verserna från surat al-Baqara. Versen om ränta och liknande. Och det finns lite olika åsikter i de här frågorna. Yani, Allah Azza wa Jal uppenbarade mera i slutet på hans liv så att han skulle lämna denna jord och ha fullbordat religionen. Allah fullbordade religionen innan det att profeten alaihi wasallam fick gå upp till det högsta sällskapet. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, el-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Och det var ju också strax innan det att profeten Muhammad dog alaihi salatu wasallam. Och sen nämner författaren en sista hadith i detta kapitel. Och det är hadith Jabir radiyallahu anhu. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi. Rawahu Muslim. Varje person, varje tjänare kommer att återuppstå på det han dog på. Han kommer att återuppstå i enlighet med det han dog på. Och denna hadith bevisar hur otroligt viktigt det är att dö i ett gott tillstånd. Det viktigaste är det tillståndet som du dör i. Om du inshallah dör som en mu'min, en troende person, i ett gott tillstånd, så kommer du inshallah att återuppstå i detta tillstånd. Men de som a'udhu billah dör i ett ont tillstånd kommer också att återuppstå så som de dog. Tänk er folk som dör på diskotek, folk som dör i zina, folk som dör i fitna när de krigar mot andra muslimer och liknande saker. A'udhu billah. Och värst av allt, folk som dör som kuffar. De kommer att återuppstå som kuffar. Så det är väldigt, väldigt viktigt att försöka dö i ett gott tillstånd. Och därför är det också bra att man gör dua att man ska dö i det bästa av tillstånd. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska stärka ens liv, stärka ens iman, stärka ens hjärta och inte vilseleda en så att man dör i de bästa av tillstånd. Ja. För människan kan gå vilse. Som Sheikh Uthaymin här nämner hadithen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att en person gör gärningarna av helvetet tills det att det bara är en liten bit mellan honom och helvetet. Och sen så slår ödet in och han börjar göra gärningar av folket från paradiset och han dör i detta tillstånd. Medan en annan person gör gärningarna från folket av paradiset tills det att döden närmar sig. Och då slår ödet in och han börjar att göra gärningar av eldens folk och han dör i det tillståndet. Så människan ska alltid be Allah för att vara från dem som dör på al-iman, al-yaqin. Idhnillahi ta'ala. Vi går vidare till nästa kapitel. Där säger författaren Bab fi bayan kathrat turq al-khayr. Kapitlet vad som bevisar hur otroligt många vägar det finns i att göra gott. Vägarna till gott är otroligt många i islam. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal har underlättat. Islam är inte bara om du vill göra gott att du ber till exempel. Det finns så otroligt många olika alternativ till gott. Som Sheikh Uthaymeen rahimahullah här säger. Att det här är från Allahs nåd till oss. Att han öppnade dörrarna till så mycket gott. För om det skulle vara enformigt att islam går ut på 2-3 dyrkan så kanske folk skulle tröttna. Men istället så hålls en styrkan i liv när det finns så mycket variation på olika former av dyrkan. Och han nämner också här att folk är olika i sin natur. Det finns de som kanske har lättare för att göra mycket sunna böner. Medan en annan person har lättare för att fasta. Och svårt kanske för att hinna med och göra mycket sunna böner. En person kanske har jättelätt att vara generös och dela med sig av det Allah har gett honom. Så han är en person som är känd för sin sadaqa. Och kanske inte heller fastar så mycket. En annan person läser mycket Koran. Och kanske inte gör så mycket av de andra frivilliga gärningarna. Så han nämner att det finns så mycket dörrar till gott. Dhikr, salah, fasta, sadaqa, umra och så vidare. Men han nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah i förklaringen på denna hadith eller detta kapitel att den bästa av de frivilliga gärningarna i denna tid är att söka kunskap. Då behovet för kunskap är så otroligt stort. Då al-jahl, okunskapen, har förankrat sig i folk. Där de okunniga talar och folk ger sig in i da'wa och fatwa och liknande saker utan kunskap. Och vilseleder andra människor. Han nämner att du ser en person som kan en eller två hadifer. Och mashallah, han tror han är sheikh al-islam. Och börjar att ge svar till höger och vänster. Så behovet av kunskap är otroligt stort i den här tiden. Och det är också något som många andra ulema betonar. Som sheikh bin Baz rahimahullah. Att folk är så otroligt okunniga i denna tid. Vissa lever i mörkret av kultur, bid'ah, traditioner som strider mot islam. Och mycket, mycket okunskap. Kan vi inte hitta ungdomar här som inte ens vet vad islams fem pelare är? Som säger att de är muslimer? Finns det inte? Majoriteten av muslimer vet om den korrekta förståelsen av la ilaha illallah. Dess villkor, dess innebörd. Vet om vikten av tawhid och faran av shirk? Vet de flesta muslimer hur den korrekta bönen ska utföras? Så som profeten Muhammad al-Islam utförde sin bön. Det finns otroligt mycket brister. Behovet av kunskap är så otroligt stort. För dig. Att du själv ska ta bort okunskapen från dig. Och att du också ska ta bort okunskapen från folk i din närhet. Och Sheikh Uthaymeen säger att det likställs med jihad fi sabilillah. Som vi finner i slutet på surat al-Tawbah. Och han säger inte bara att det likställs, det är bättre än jihad fi sabilillah. Att söka kunskap och sprida denna kunskap. Och sen självklart också implementera kunskapen. Så dörrarna till gott är otroligt många i den här vackra religionen. Och författaren nämner ett antal verser som tyder på vikten av att göra goda gärningar. Han nämner versen från surat al-Baqara där Allah säger وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Vad en gott ni gör så är Allah fullt medveten om det. Vad ni än gör för gott så känner Allah till det. spelar ingen roll om det är stort eller litet, öppet eller hemligt. Allah känner till det. Och om Allah känner till det, så kommer det skrivas ner, det kommer sparas. Och du kommer inshallah att belönas för det på domedagen. Allah säger också, وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Vad gott ni än gör, så känner Allah till det. Och Allah säger, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Den som gör så lite gott som en atom eller myras vikt kommer att få se den. Och Allah säger, men amila salihan fali nafsihi. Den som gör någonting gott gör det för hans egen vinning. Så allting gott kommer vi att se. Och det nämns att vissa av tafsir att folket trodde att små gärningar inte var någonting, små goda gärningar var någonting som skulle räknas. Eller att små synder var någonting som inte heller kanske skulle räknas. Men då uppenbarade alla de här verserna att den som gör så lite som en myras gott av gott, så lite som en myras vikt av gott, kommer att se det. Minsta goda du gör kommer du att se. Och den som gör så lite som en myras vikt av ont kommer att se det. Så allting räknas i islam. Och därför ska man aldrig se ner på en god gärning. Och man ska inte heller ta lätt på de så kallade småsynderna. El muhaqqirat. As-sagair. Det är också någonting allvarligt. För allt vi gör kommer vi att se. Och så säger författaren att verserna beträffande detta är jättemånga. Vad beträffar haditherna så är de också jättemånga, säger Nawawi. Men vi kommer att nämna några stycken av dessa hadither. Och den första är hadithen från Abi Dharr Jundub ibn Junada radiyallahu anhu. Där han sa, "Qultu ya Rasulullah, vilken är den bästa av gärningar?" Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, "Al-imanu billah wal-jihadu fi sabilillah." Tro på Allah och att strida för Allahs skull. Och då så sa jag, "Vilken slav är den bästa att befria?" Och då så sa profeten alayhi salam, "Den som är dyrast och mest värd hos sitt folk." Och då så sa han, "Om jag inte kan göra något av detta, vad ska jag då göra för någonting?" Då så sa profeten a.s. "Du ska hjälpa en person som har det svårt, eller en person som inte kan utföra någonting som han vill utföra." "Qultu ya Rasulullah, om jag inte heller kan göra dessa goda gärningar, vad ska jag då göra för någonting?" Då så sa han, "Takuffu shar anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika." Då ska du skydda andra från din ondska. Det här är en sadaqa från dig till dig själv. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här frågade Abu Dharr profeten Muhammad al-Islam, vilka är de bästa av gärningar? Och den här frågan finner man i flera hadither. Att sahaba frågade profeten al-Islam, vilka är de bästa av gärningar? Och de frågade inte bara för kunskapens skull, bara för att känna till det, vetskapen, utan de frågade för att praktisera, eller hur? Att när de fick veta vad som var bäst, då var det också någonting de skulle implementera i sina liv. Inte som idag, som Sheikh Uthaymin nämner, att folk frågar bara för vetskapens skull, och sen sätter de inte denna kunskap i verket. Vi finner också då Abdullah ibn Mas'ud frågade profeten al-Islam, vilken är den bästa gärningen? Vad sa han då? "As-salatu ala waqtiha." Att be bönen på sin tid. "Qultu thumma ay." Vilken gärning kommer sen, ya Rasulullah? Vad sa han? "Birrul walidain." Ahsant. Att vara god mot sina föräldrar. Vilken gärning kommer sen, ya Rasulullah? "Jihad fi sabilillah." Och denna hadith finns också i Bukhari. Och det finns liknande hadithen där profeten al-Islam frågas om goda gärningar. Så här så sa han att den bästa av gärningar är al-imanu billah, tron på Allah, och al-jihadu fi sabilillah. Det är för de bästa av gärningar. Och profeten al-Islam kanske ger olika svar beroende på vem som frågar. Vad som är bäst för just honom. Eller vad som är bäst just den tiden. Vart behovet är störst. Så han svarar ibland olika till olika personer. Ja. Och då så frågade han sen, vilken är den bästa slaven, den bästa tjänaren eller slaven att befria? Det är också en god gärning i islam att fria en slav. Tahrir och raqaba. Att fria en slav. Det är från de bästa av gärningar. Så vilken är bäst? Då så sa profeten al-Islam, den som är dyrast, alltså mest värd, och den som har den högsta statusen hos dess ägare. Och det vill säga, och den här principen kan implementeras på allting som har med sadaqa att göra. Att ju mer kär den här saken är för dig, ju större belöning finns det i att skänka bort den. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Alla säger att ni kommer inte nå fromhet tills det att ni skänker från det ni älskar. Vill du ha något som du älskar? Något som du håller kärt? Du älskar den här saken otroligt mycket. Du är i behov av den. Och det kommer någon som behöver den. Som är fattig. Och du skänker den för Allahs skull. Det visar att du sätter Allah före vad du själv vill. Och det är ett bevis på att du är en troende person. Och därför så sa profeten alaihissalam, وَصَدَقَةُ بُرْحَان. Att skänka almosa är ett bevis. Ett bevis på din starka tro. Då så sa han återigen, om jag inte kan göra detta, vad ska jag då göra för någonting? Då så sa profeten alaihissalam att du hjälper en fattig person. Att du hjälper en person som kanske inte kan uppnå det han vill försöka uppnå. Eller du ställer upp för folk och hjälper folk. Om jag inte kan göra detta heller, vad ska jag då göra för någonting, sa han. Då så sa han att du ska skydda folk från din ondska. Du ska inte skada någon. Inte göra någonting dåligt mot någon människa. Det här är också en sadaqa. Subhanallah. Och det är också en väldigt viktig egenskap av iman. Så som profeten Muhammad alaihissalam sa i en annan hadith. Al-muslimu men salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den troende, eller muslimen, är den som inte skadar andra med sin hand eller tunga. Du känner dig säker från honom. Du vet att han kommer inte skada mig med sin hand eller tunga. Han kommer inte baktala mig, han kommer inte ljuga om mig. Han kommer aldrig ta någonting från mig, han kommer inte skada mig. Då är han en mu'min. Om man förstår motsatsen, att den personen du inte kan känna dig säker från, från hans tunga eller hand, den personen är inte en mu'min. Den person som har en stor brist i sin iman. Så en muslim ska alltid sträva efter att inte skada andra med sin tunga eller sin hand, sina handlingar. Utan han ska vara den som gynnar andra med sitt tal och sina handlingar. Det här är en sann muslim. När är det salam? Har du gått in? Vi ber och så fortsätter vi lite kort efter bönen inshallah ta'ala. Barakallahu fikum.